Esmeralda,
ja.
Jakob, du har ju också spelat Death's Door.
Det har jag.
Du var ju den egentligen som fick Panos och spelare som sen fick mig och spelare.
Kalla mig influencer, Martin. Kalla mig det till mitt ansikte.
Du är en influencer för Medis Radio. Du är mer än en vän till programmet.
Tack.
Det har pågått en dominokedja av hets.
Mm. Berätta om dina tankar. Du har ju hört oss prata om det. Vad har vi missat? Och vad tycker du?
Men jag tycker att ni har fått med väldigt mycket utav det. Det blir ju väldigt tydligt att min och Panas upplevelse skilde sig lite i och med att han hade sett mig tackla spelet lite grann. Under min spelrunda, alltså vissa saker var mer uppenbart, världen var bekant för honom och så vidare. Jag har länge varit på jakt efter ett spel som jag tycker liknar och ger mig samma känsla som Hollow Knight. För Hollow Knight är ett spel som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, för det var spelet som tog mig tillbaka till spelandet efter väldigt många år av träda. Jag spelade väldigt mycket tv-spel och så med mina syskon och även själv när jag var yngre och bodde hemma och så. Men så fort jag flyttade hemifrån så avtog det, för då hade jag inte längre någon konsol och jag har aldrig varit en PC-gamer. Men så fick jag ett sug efter många år. Detta var nog 2021. Det var liksom under pandemin, ville hitta fler sätt att fördriva tiden. Och det var då jag hittade den och jag blev väldigt hooked. Speciellt den här Souls-like-aspekten utav Hollow Knight, som jag vet är en väldigt vattendelare i den här podden till exempel. Jag vet att Panos verkligen inte uppskattar det elementet i spel. Så jag var ju lite orolig för hur du skulle tycka om Death's Door utifrån det. Men jag kände ju också direkt när jag väl spelade det att det här skulle vara någonting som skulle falla dig i smaken, just för att det har en liten intrikat historieberättelse. Man är en väldigt söt liten figur. Det är lagom krångligt. Man behöver hålla på och traggla lagom mycket. Det är väldigt tillåtande men samtidigt klurigt. Jag uppskattar framför allt Death's Door för att det är så fint animerad i sin enkelhet utan en massa onödiga krusiduller. Jag är fortfarande inte tillräckligt tränad för att klara av världsbyggen som är för detaljerade och för plottriga. Jag blir jättetrött. Och sen är jag väldigt torsk på musik. Musik i spel är superviktigt för mig för att jag ska vilja vara kvar länge i världen. Och det är inte jättemånga spel som klarar det. Men Death's Door är ett sånt spel som verkligen klarar det. För den musiken är tillräckligt liksom dramaturgisk för att sätta en i rätt sinnesstämning. Lagom repetitiv men ändå intrikat så att du inte tröttnar. Liksom. Utan det är ett sånt soundtrack som jag hade kunnat ha på som typ arbetsmusik i bakgrunden eller liknande. Så det är väl aspekter som jag vill lyfta som jag tyckte var en väldigt härlig del av ett spel som annars verkligen passar mig väldigt, väldigt väl. Jag hade gett den en 8,5 eller 9 av 10 gäddor.
Ja, alltså så här, det jag tycker räddar det här spelet, och det är också lite av det vi kom fram till i avsnittet, det är att den känns lite som en Souls-like, men den känns också väldigt mycket som ett Legend of Zelda-spel.
Ja.
Jag tycker att även om Souls-like-elementen finns där, så står den på andra ben.
Ja,
Det gör den.
100%.
Det gör den. Jag tyckte, den påminner mig väldigt mycket om A Link Between Worlds, vilket är ett spel jag älskade att spela. Jag tycker om det spelet jättemycket.
Mm.
Det är ett spel jag har till min 3DS. Som du jättegärna kommer få spela.
Mm.
För jag tror också att du kommer gilla den. Inte lika utmanande som Death's Door. Men känslan är nog ganska lik.
Ibland vill man inte vara jätteutmanad. Så är det bara.
Mm. Kul. Tack så jättemycket för din lilla mini-recension.
Jag fortsätter på mitt dödstema.
Ja.
Jag har en helt annan sak som jag har hört upp.
Okay. Välkommen. Är du svart och svår?
Sa du?
Nej, okej. Okay. Nej.
Jag ska vara arg i några minuter.
Okay.
Jag har ju under många år, kanske senaste 4 åren, så har jag varit utsatt för många olaga hot från Panos om vad som kommer hända om jag inte skaffar TikTok inom en snar framtid.
Det här stämmer.
Det stämmer.
Och jag har kämpat emot ganska bra, men det har blivit jobbigare och jobbigare. Och för ungefär en vecka sedan så skickade Panos en väldigt passivt aggressiv meme till mig om att man missar om att man missar content när det kommer ut om man inte använder TikTok, och hur de som använder TikTok är så mycket bättre eftersom de då får sitta lite översittande och nå, lilla bebisen skickar en meme till mig som jag såg för 2 veckor sedan. Åh, vad gulligt.
Är det här du, Panos?
Det är jag.
Mm. Är du en internet-elitist på det sättet?
Oh, jag är en mobbare.
Mm. Oj. Mm.
Så det här fick mig då till slut att brista.
Du har laddat ner appen.
Så jag skaffade TikTok. Jag bråkade i ungefär 8 timmar med att få till att följa Panos och honom att följa mig tillbaka. För vår kommunikation var så osynkad att varje gång jag försökte följa honom så gick den här förfrågan ut innan han hann se det och svara på det. Men till slut så lyckades vi få till det där. Jag vet inte varför det dröjde så länge. Och jag ska tänka, okej, nu kan jag börja använda den här appen. Fan vad det låter. Jag vill ju inte ha ljud.
Boomer taken. Fan vad det låter.
Men för jag är ju van Instagram-användare. Okay. Och då finns det ju den här fina lilla mute-knappen.
Just det.
För varje video som man kan slå på av efter behov. För det är så här, ibland vill man lyssna och ibland så sitter man bara och doomscrollar på tuben och man har musik i. Då vill man liksom inte höra liksom en ny låt var 5:e sekund. Tänker jag. TikTok däremot, de håller inte med mig. De kallar mig en boomer och spottar mig i ansiktet. Och sen så säger de, vet du vad? Du får fan inte stänga av vårt ljud. Det du kan få göra är att du kan få gå in typ 3 steg in i inställningarna och säga, du kan starta appen på ljudlöst.
Mm.
Det här betyder alltså att om jag har den inställningen på, då kan jag få starta TikTok. Kolla på en video, scrolla till nästa och de fortsätter vara ljudlösa. Jättebra. Sen kanske Panos skickar en video. Och den här videon har folk som pratar och då känner jag, ja men okej, här vill jag ändå höra vad folk säger. För det är delivery liksom, det är, skämtet kanske inte landar. Så jag slår på ljudet, lyssnar på den. Nu är ljudet påslaget igen. Nu måste jag stänga av hela TikTok och starta om det igen för att få stänga av ljudet. Det här gjorde att jag klarade ungefär 1,5 dag av TikTok. Och sen så, där tog det stopp för mig. Det är så otroligt oanvändarvänligt och oanpassningsbart att ja, det gick inte. Det var en sån viktig del för mig att jag måste bara få styra ljud i en sån typ av app.
För jag syntolkar Esmeralda som är en väderkvarn av missnöjd.
Ers ordförande.
Panos en till väderkvarn.
Det som fick Ludvig att gå med på att skaffa, det som triggade Ludvig till att skaffa TikTok, ingenting att göra med den här memen, det var att jag och vår kompis Molly kallade honom för en appkonservativ. Och det liksom pushade honom över gränsen. Och för att stärka den poängen så vill jag påpeka att när Ludvig Lundberg säger att han är en van Instagram-användare så menar han att han skaffade Instagram 4 år efter att TikTok släpptes, det vill säga 2020.
Mm.
Så att van Instagram-användare är du inte i någon av ordets bemärkelser. Du är bara appkonservativ. Och vi hade samma visa med Instagram också.
Nej, det hade vi inte. För skillnaden mellan Instagram och TikTok var att Instagram har jag använt i 4 år nu och jag tycker att det är en bra konstruerad app. Jag tycker att det är, och jag och Panos har redan haft den här diskussionen, han vet vad jag tycker. Det kan vara hur liksom bra för deras algoritm eller att de får engagement, att de forcerar på ljudet på allting. Men jag bryr mig inte. Det är en av de viktigaste sakerna för mig med den appen. Jag måste få stänga av ljudet på den appen.
Men Ludvig, du vet att TikTok är en videoklipps-app och att Instagram är en stillbilds-app primärt.
Det, inte längre. Instagram är inte en stillbilds-app längre.
Men funktionaliteten att du scrollar med egen musik i öronen funkar inte för videocontent där ljudet ofta är hela poängen.
Men jag vill inte ta del av sånt content.
Kollar du på YouTube med egen musik i öronen?
Jag skulle säga att det är en väldigt markant skillnad.
Nej.
Mellan och det här gör jag helt baserat på det, för du nämner ju flera gånger att TikTok har det är en så bra algoritm för den den formar sig direkt efter vad man vill se. Det finns väldigt många till exempel, ja men jag gillar att typ se fin natur. Mm. Jag behöver inte höra exakt rätt musik, den musiken som spelas på ett klipp över ett fint landskap. Jag vill bara se det fina landskapet och vara nöjd. Och så vill jag lyssna på min egen musik istället.
Jag vill bara för Panos skull lyfta att funktionaliteten som Ludvig pratar om, den finns i YouTube Shorts.
Exakt.
Och vad är YouTube? En videotjänst. Och Ludvig vill alltså ha funktionaliteten i TikTok som finns i YouTube Shorts.
Och i Instagram Stories och i
Ludvig,
Facebook, vad det nu heter.
Då får ju du använda de här apparna för olika syften. Det är därför man har de olika apparna. Då tunar du din Instagram efter vackra naturlandskap som du kan titta på med din musik. Mm. Medan du styr din algoritm på TikTok mot memes och lols där du lyssnar med ljud. Och sen så går du in beroende på humör. Men som vi andra gör.
Men jag känner bara här att jag ser inte hur det är fel av mig att bara få ha den möjligheten. Att stänga av ljudet. Jag blev förvånad över hur kontroversiellt det var för mig att säga det är väldigt dumt att TikTok som den enda app jag någonsin har varit på säger nej, du får inte välja om du ska ha på ljudet eller inte
TikTok
på ett enkelt sätt.
TikTok är ett företag som har en produkt som de lanserar på ett sätt som de vill att du ska konsumera den på. Om de inte vill att du ska konsumera deras innehåll med annat ljud än det som tillhandahålls där, så finns det en poäng med det. Och det kan ju du välja att liksom, okej, tack men nej tack eller inte. Men du kan ju inte vara arg på liksom, för att den produkten är utformad så.
Nej, alltså, YouTube funkar ju så om man vill.
Ja, men då kan
ditt argument håller ju inte.
Jo.
Nej.
Jo.
Därför att det finns ingenting som hindrar dem från att låta dig göra den design.
Men de vill inte att den funktionen ska finnas. De vill inte att du ska använda eller interagera med innehållet på appen på det sättet.
Men det får han ju vara arg.
Ja, nej men alltså, jag ser bara inte att det är lönt att vara arg. Om det är en funktion som du inte vill, alltså, då använder den inte.
Nej, ska, nej men det jag i alla fall kan nöja mig med är att nu kommer Pan att sluta. Att vara dryg om TikTok. För nu har jag faktiskt gett ett ärligt försök.
Trodde du?
Känner du honom överhuvudtaget?
Nu kommer han ju vara
mobbad extra mycket. Han har ju slutat dryga om Instagram till exempel.
Ja, för att du har haft Instagram.
Ja, och jag har haft TikTok nu också.
Jag vann!
Jag känner bara att jag ser ingen logik i varför de vill begränsa sina användare. De borde nå ut till fler om de ger den möjligheten.
De gör exakt samma sak som Vine gjorde.
Jag använder aldrig Vine.
Där ser jag inga ursäkter till att man inte måste ha ljudet på ett Vine-klipp. För där finns det inga snygga landskap i 6 sekunder. Icke. Där är det. De har 6 sekunder på att producera content. Där kommer det vara ljud. Och där är basta. Annars är jag helt med på ditt tåg. Däremot så kommer du faske mig att få utstå mer av Panos spott och spä för att du nu använt TikTok fel. Eller så här, du har ju misslyckats med att använda TikTok.
Nej, nej. jag har gett TikTok ett ärligt försök och det var inget för mig.
En och en halv dag.
Ja, för det var med stor ansträngning. Som jag använder i en och en halv dag.
Det finns
väldigt få grejer som verkligen är så här dealbreakers för mig när det gäller att använda en app. Alltså, jag kan spela något typ så här random mobilspel som är täckt i reklam om jag tycker att gameplay loopen är tillräckligt rolig för att ha på ibland när man typ sitter på en tub. Men konceptet att du får inte bestämma själv vilket ljud du ska ha här. Alltså du får inte välja om det här ska bara vara visuellt eller om det ska vara audiovisuellt. Det är så otroligt avgörande för mig. Jag kan sluta lyssna på en ljudbok randomly för att nej men nu vill jag ha typ musik och browsa istället. Om jag hade då behövt lyssna på allting som händer på Instagram, då skulle jag ha slutat använda Instagram för länge sedan. Jag skulle aldrig ha börjat använda det. För det är en så himla viktig grej för mig.
Min damer och herrar, Ludvig Lundberg, built different.
Jag är på din sida, Ludvig. Jag är verkligen det.
Tack Martin. Ja. Det känns bra att någon är på min sida här.
Ja, men alltså, jag förstår hur du har ett väldigt smalt problem som ingen annan kan identifiera sig med. Och att det är en dealbreaker. Och här är det så här, men vad fan, vi alla har ju våra quirks.
Ja.
Och här är det din. Tyvärr så är jag ju rädd för att Panos kommer att fortsätta reta dig för det här.
Du har gett honom nytt bränsle, jag är ledsen, vad säger det rakt ut?
Och
så är det nog.
Som en vuxen man, Panos, så har du nu ett ansvar att inte mobba din kompis. Huruvida du väljer att ta det till hjärtat eller inte, det är upp till dig. Det är mellan dig och Ludvig.
Och men alla Ludvig, andra i deras omedelbara närhet.
Ja, tyvärr också. Det blir inte bättre. Men Ludvig, tyvärr har du inte hjälpt ditt case. Jag tror inte att du gav TikTok den chans som Panos ville.
Kan vi uppskatta att Ludvigs argument är jag skulle gärna vilja att bananer kom skalade. Det är liksom...
Att bananer kom ljudlösa. Nej.
Panos, tänk dig om varje gång du tar fram en banan så hör du en skrikande apa i örat fram tills du har käkat upp den bananen.
För fan vilken feature. Speciellt med tanke på att det är den frukten jag äter mest på jobbet.
Jag brukar bli anklagad för att vara en gammal själ, men jag har mött min överman. Mm.
Ditt case, Ludvig, blir inte bättre än att du tar den fina liknelsen. Tänk om din banan.
Jag tror vi ska...
Det var du som började med att säga att bananen skulle vara ljudlös. Alltså, det här är på dig.
Av alla stepping stones så ja, var det här inte den du skulle ta.
Det var du som tog den, inte jag.
Jag tror att det är dags att cut our losses, så att säga.
Skåla fram introt.
Ja.
Varmt välkomna till avsnitt 146 av Medis Radio, podcasten om all typ av möjlig fin och ful kultur. Vilket jävla intro vi har haft alltså.
Ja, fy fan.
Både du och jag har tårar i ögonen, Ludvig.
Trots att vi har försökt torka bort dem.
Ja, precis. Jag tänkte på andra världskriget och då blev det så här. Vi som sitter här är Martin Lindberg. Ja, det är jag som sitter här och gråter som en liten barn.
Sen har vi a little burn.
Sen har vi Panos T-tufexis, där T står för TikTok-mobbare.
Ja, det är ju faktiskt jag.
Ja.
Vet att jag en gång kommenterade på en video.
Du skrev fake
det var någon, det var något som handlade om så här American Italian cuisine, och jag bara lämnade en kommentar slentrianmässigt. Jag bara, there's nothing called American Italian. Och jag heter ju Dr. Panini. Så svaret var, oh my god, you Italians are so mean. Det är typ min enda interaktion på TikTok.
När FBI kommer att undersöka dig en gång i framtiden och kolla din internetaktivitet. Hitta den.
Du kommer kolla på det, och så kommer de kolla på Panos TikTok-chatt med mig där han kallar mig en boomer.
Nej, men alltså, det var också, jag gjorde det som en meme. Ja, nej, jag är nog TikTok-mobbare.
Esmeralda Cell, du är här.
Jag är här.
Vad kul att du är här.
Ja.
Ja. Hörrni, ni, vi har...
Jag är ju inte här, alltså.
Nej. är det någon som inte vet?
Han är på TikTok.
Nej, men förlåt. Jag tänkte introducera dig om 6 år.
jag tänkte ju personligen bara vara ljudlös till att börja med. För att sen slå på ljudet och inte kunna stänga av det igen.
Ja, precis. Jag har ju, alltså, mitt finger är på din mikrofonknapp. Det hade varit hemskt att ha det. Med makt kommer ansvar. Man ska inte muta sina kompisar i sändning. Då blir lyssnarna ledsna. Hörrni, vi har en dagordning. Tror det eller ej. Vi ska börja med att prata om World of Warcraft, va? Ja. Tänka sig.
Igen!
Ja, igen. Oh, vi ska prata om att Dragonflight-expansionen håller på att ta slut. De har ju börjat rulla ut alfa-tester, va? För War Within.
Ja. Började för en vecka sedan.
Men det är tidig alfa.
Ja, väldigt tidig alfa.
Väldigt preliminärt.
Men det ska bli kul att få höra. Vi har ju pratat om någon sorts mitt i expansionen. Det var du här, Ludvig, och pratade om. Mitt i Dragonfly, tror jag.
Jag tror faktiskt aldrig vi gjorde det.
Gjorde
vi
inte det?
Ja, enligt vårt ämnesregister så har Dragonfly bara tagits upp en gång.
Okej. Och då var det när det var ny?
Det var avsnitt 101. Det var när det var typ någon månad in. Jag och Panos gav first thought.
Ja, okay, precis, hade släppts. Okay. Ja.
Ja, men det är bra. Vi ska rappa ihop i alla fall Dragonflight. Sen så ska vi hoppa hela vägen till Japan. Panos, Esmeralda och jag har sett Shogun på Disney Plus. Första säsongen som nu har tagit slut.
Enda säsongen.
So far, ja.
Nej, det är en miniserie. Där tar det slut.
Finito.
Förlåt?
Vi kommer till det.
Det tar slut där.
Japp, yep, vi kommer till det.
Ja, det gör vi verkligen. Vad fan var det där? Jag satt och bara, ja, det är väl rimligt att det kommer en säsong två då. Jag som inte gillar långa serier liksom. Men här satt jag ändå och bara tyckte det var fullt rimligt. Men så säger ni att det bara var det här. Mm. Miniserie, var 8 avsnitt. Det var en helt vanlig serie.
Mycket finns att säga.
Oh ja, det ska vi göra. Sen ska jag prata om en riktigt lång titel. Master Detective Archives Rain Code ska jag recensera.
Prosit.
Ja, oh, det ska bli riktigt roligt. Det är fortfarande en kortare titel än Pajama Sam. No need to hide when it's dark outside. Mm. Eller alla Fallout Boy-album. Till slut så ska Esmeralda prata Spiritfarer.
Ja, som sagt, jag kan bara konsumera död tydligen.
Ja, men visst. Annars är du en väldigt levande människa. Bra, men hörni, först så ska vi prata om World of Warcraft. Mm. Hur har Dragonflight varit? Jag antar att Ludvig har spelat mest.
Det har jag.
Garanterat.
Så en av de stora grejerna som de ville göra med Dragonflight var ju, det här var en expansion som kom på efter en rad expansioner med väldigt mycket nya grejer varje expansion. Det var alltid någon ny grej som skulle ersätta det gamla. Det här började i Legion med stora artifact weapons och legendaries. Sen så kom Battle for Azeroth och då hade man Azerite gear. Och det här kallar man generellt för borrowed power. För du tappade det så fort expansionen var slut. Och ett av de stora grejerna de ville göra med Dragonflight var att säga hej. Det här har varit ganska hit or miss när vi gör det här. Och vi känner att vi inte får tid att arbeta på basspelet. Utan det blir alltid bara massa utvecklingstid som läggs på den här nya, roliga, flashiga grejen som sen måste försvinna. Så nu går vi lite back to basics. Vi tar bort alla borrowed powers. Nu är det bara, vi gör en slags halv revert slash nytänk med talentsystemet. Där vi mixar det som man hade i Classic, där du hade typ en 30 poäng att lägga i olika träd. Och det som man hade haft från Mists of Pandaria fram tills Dragonflight, vilket var ett du har 7-8 rader och så får du välja en av 3 från varje rad. Så då kombinerade de ihop det till ett nytt där det var träd. Du väljer ett träd men det finns lite val. Dels får du liksom patha i trädet och sen finns det lite valnoder där du får välja antingen det ena eller det andra. Och det andra fokuset var att i och med det här omformningen så skulle de då fokusera mer på klassbalansering och kanske förnya lite klasser, ändra på saker som folk har stört sig på under en längre tid. Och även någonting som kom in lite senare, men i och med att de annonserade nästa expansion, vilket är att de kortar ner expansionscyklerna lite. Och det här är till stor del för att det blir ibland väldigt långa torra perioder utan content. En annan sak som de ville göra var att få ut mer content för casual-spelare. World of Warcraft är ju liksom, det är ett MMO och mycket av det har ju alltid kretsat kring endgame raids. Det är det du gör. Är du maxlevel, ja men då raidar du. Sen tillkom ju Mythic Plus som var, man kan väl kalla det en slags raid för 5 personer. Men det är tidsbegränsad dungeon som scalar infinitely istället. Och det här har varit de två grejerna som finns att göra senaste 7-8 åren. Och när det kommer en ny patch, då är det en ny raid. Och det är det ni får. Det kanske kommer någon liten mini-patch med lite class tuning däremellan, annars är det. Det är det här ni får en expansion. Dragonflight har följt ett system med .5-patcher och .7-patcher. Där en .5-patch kan introducera lite nya quester, något litet specialevent man kan göra. Kanske en liten ny zon. men som inte introducerar någon ny raid eller någon ny säsong av Mythic Plus. Och punkt 7 är liknande storlek som punkt 5. Ibland lite mindre, ibland lite större, men samma koncept. Och det här har de hållit hittills. Vi fick till och med en ytterligare bonus som var hemlighållen otroligt länge, vilket är imponerande, därför att generellt sett när man utvecklar spel med öppen kod så är det svårt att hålla saker hemliga, för så fort någonting ska utvecklas på testmiljöerna så kommer folk börja gräva i koden och hitta. Men de lyckades dölja det här in i det sista, så 10.2.6 hade en piratflagga på sig och det var det man fick. Jättebra jobbat, och det visade sig vara ett Battle Royale-spel, spelläge. Kunde ge lite cosmetic rewards, 5 minuters matcher typ. Spelades på en helt separat klient egentligen. Man fick bara byta till att jag vill spela Plunderstorm istället. Och kommer vara ute i några månader till.
Det har fan varit en expansion som har rullat på. Nya talentsystemet är toppen.
Mm.
Många av klassförändringarna de gjorde rätt bra. Det känns som att det går i rätt riktning igen.
Mm.
Det har fortsatt komma content. Det har varit lagom tid med rotationer för säsongerna, rotationer för time walking. Alltså jag som rätt kan tröttna mid expansion har typ ändå haft en aktiv subscription större delen av Dragonflight och haft kul.
Mm.
Det här var inte dumt. Det var det trevligt.
Mm. Och jag som har spelat mer, mer kontinuerligt och faktiskt raidat har ju spelat med en gildo och vi raidar. Och raid-kvaliteten har väl varit, den har varit mid skulle jag säga. Senaste raiden var bra. De tidigare var lite, så här, lite mixed bag. Expansionen innan var ju en katastrofalt dålig expansion, men den råkade ha 2 väldigt bra raider i sig. I Castle Nathria och Sepulchre of the First Ones. Så den räddades väldigt mycket av det. Medan Dragonflight behövde inte ha bra raider för att räddas. För den var rolig att spela ändå. Det var roligt att spela med sina boys för att det var roliga talents. Och det fanns saker att göra lite utanför. Och det som Panna säger, det känns som att de går i rätt riktning. Och med allt som de annonserade nu för nästa expansion så visar de att de fortsätter gå i rätt riktning. För de har pekat mycket på konceptet player time over character time.
Mm, mm.
Att det viktiga är inte att bränna 500 timmar på en karaktär. Det viktiga är att du ska tycka om att spela spelet oavsett vilken karaktär du spelar på. Så de kommer ju introducera mycket mer delad progress. Att bygger du upp en reputation på en karaktär, då kommer du ha det på en annan karaktär också. Du behöver inte göra om samma steg en gång till. Lite samma med att levla. Att levla ska vara en upplevelse. Man vill att det ska vara en upplevelse första gången. Är du inne på 8:e gången, kanske man bara vill att det ska gå snabbt. Så man får komma till det som de släpper nya saker för. Och få spela ordentligt med en annan klass. Jag har varit väldigt imponerad av det här. Det är kul att de faktiskt ordentligt börjar ta till sig vad spelarbasen värderar i spelet.
Men har inte det här mer att göra med att det bara är en återensvängning i det ekonomiska ledarskapet då?
Jag tror att det påverkar väldigt mycket. Bobby Kotick blev ju oustad när Microsoft köpte upp Activision.
Alltså allt Activision har rört och Bobby Kotick i förlängning har ju brunnit och dött.
Yeah.
Så att det var väl rimligt att något annat hände nu.
Det finns också, lite apropå det, så finns det en fantastisk man har fått se en ny dungeon från nya expansionen på alfan. Jag tror det var väldigt medveten att det här var en av de där som de ville bli färdiga med först, om de kunde ge ut den på alfan. För det är någon så här industriaktig dungeon, man är i någon fabrik. Och man slår sig genom diverse business people som gör financial incentive och typ pizza party. Och när man kommer till sista bossen så är det en liten goblin omgiven av yes men. De heter literally yes men. Och det enda de gör är att gå runt och säga yes, excellent idea, wonderful, let's do that right away.
Mm. Obviously är det goblins. Det är alltid goblins.
Mm.
Ja.
Mm.
Så allt det här känns som en väldigt tydlig känga från alla utvecklare till den förra ledningen. Att nu när vi har friheten att få göra det här, så det här var vad vi tyckte om hur ni styrde företaget. Vilket var en rolig liten detalj.
Vi är fan rätt taggad på nästa expansion.
Mm.
Dragonflight tar slut typ i rätt tid, känns det som.
Mm.
Det började bli dags.
De kommer ju nu börja basically gå att istället för att det är typ exakt 2 år-ish så kommer de gå ner till typ 1,5. Mm. Så War Within kommer till sensommaren?
Nej, de har lovat före julafton, va? Nej. Sista datum för The War Within är någon gång i slutet på december.
Men för på deras timeplan har jag för mig att det står att den fortfarande är mellan sommar och höst, nämligen.
Ja, men de har...
release.
Jo, men du vet, nu kan man ju förbeställa.
Mm.
Och då har de en sån här sista garanterat datum och det är någon gång där. Ah, okay, jul eller någonting. Mm. Jul, nyår någon gång. Ja.
Mm. Yeah.
Vad spännande, hörni. Ja, men kul. Du verkar ju ändå vara ganska nöjd med vad de har levererat och vad expansionen har levererat i.
Ja, och det stora är just att ja, men de har utlovat grejer och faktiskt levererat på det. Många gånger har man ju varit taggad inför en expansion och tyckte att det här ser ju jättebra ut, och sen har de typ gjort en totalvändning eller gjort något väldigt viktigt val som var helt fel, som förstörde upplevelsen. Men det har de inte gjort här.
Mm.
Utan de har sagt, det här är vad vi ska göra. Och så gjorde de exakt det. Inget mer, inget mindre.
Hör ni det, Blizzard? Hör ni det? Vi vill bara ha ärlighet.
Mm. Mm. Ärlighet och transparens kommer väldigt långt på.
Oh ja.
Kanske inte hela vägen till allas hjärta, men man kommer långt på det.
Mm.
Kul! Det är om WoW.
Mm.
Nu ska vi hoppa vidare och prata om Shogun. Esmeralda, nu var du spratt till. Nu är du glad.
Ja, men nu känner jag ju. Nu kan jag ju komma med tankar.
Alltså, boy, oh boy.
Shogun är en serie i 9 avsnitt?
10
avsnitt som har legat på Disney+. Sista avsnitt kom ut förra veckan, va?
Ja. Nej, kom ut igår.
Kom ut alldeles nyss.
Var det så? Mm. Ja, då var det bara tur att jag loggade in igår.
Mm. Kom ut på tisdagar.
Tisdagar, okej. Okay. Vem vill dra vad det här handlar om?
Shogun utspel. Den är baserad på en bok. Som är skriven av författaren
James Clavell.
Tack så mycket.
1975.
Yes. Så det är en rätt gammal bok. Det är en sån där bok som typ vår föräldrageneration har minnen av, att de som kom och var en sån där riktig kioskvältare. Det var en jättestor bok, fick väldigt mycket skriverier om sig, blev väldigt uppskattad. Shogun utspelar sig i början av 1600-talet i feodala Japan. Det är baserat på verkliga skeenden och verkliga personer från den här tiden. Då Japan stod inför att formas till i alla fall grunderna av vad vi känner Japan som idag. Det har funnits en krigsherre, en shogun, som har ersatt, som började sammanföra de här olika väldigt diversifierade
förstendömena,
tack, i Japan, som sedan kom att tas över av en annan form av ledare, för en shogun är en väldigt militär ledare. Det var en väldigt militär makt som tog över och liksom, så nu styr vi upp det här under någon slags mer gemensam flagg. Denna ledare tog sedan över av Taikon, som är en ytterligare version av en ledare, mer politisk ledare, mer presidentlik ledare.
Och då är Shogun är ju den riktiga titeln. Taigon vet jag inte om det är den riktiga titeln, om de bara har någonting i alla fall.
Det har funnits sådana titlar, men det är ju inte motsvarande vad som kommer att bli ledare sen. Det här var en interimlösning, kan man säga.
Mm.
Det är inte så viktigt. Det som är viktigt är att Taigon dör lite prematurt. Han har en arvinge som är 7 år gammal. Alldeles för ung.
Men Taigon är också rätt gammal. Han är ju inte ung när han
dör. Nej, absolut inte. Men han dog innan det var 100% stabiliserat och klart med successionsordning. Mm. Och vad gör vi sen? Och vem ska få ta över makten? Så att då har vi då det här Council of Leaders, kan man säga. De här ledare från de här olika förstendömena sitter i detta råd.
Är det här samma period där det var massa eunucker som rådgav ledaren? Eller är det en helt annan period?
Just specifikt Japan?
Japan.
Nej, det är inte. Det här är samurajtiden.
Okay. Det är en väldigt lång period.
Det är en väldigt lång period. Men just här, Nucker har ingen
nej, det
stor
var mest bara för det var, då var det också någon 7-årig ledare.
Ja. Nej, men det är samurajklassen var ju relativt ny vid den här tiden. Mm. Vilket ju har lett till den här väldigt upptrissade krigsstämningen mellan furstendömena. För helt plötsligt finns det en väldigt kraftfull klass, ganska hög klass i samhället, som liksom utbildar sina familjer, sina barn, sina arvingar i krigskonst och som är lojala till sin feodalherre och inte till någonting annat. Vilket ju gör då att du kan bygga ganska stora feta arméer av väldigt lojala krigare. Där döden går före vanära och därmed så kan det bli väldigt, väldigt blodigt. Och koder som vi känner i väst inte gäller riktigt på samma sätt. Och därför blir det då extra intrikat när under samma period så kommer väst till Japan i form utav primärt portugisiska handelsmän som börjar, för att i väst pågår just en uppdelning utav den outforskade världen för de outforskade världen mellan protestanter och katoliker. Så det pågår ett religionskrig i väst som nu rullar in mot Japans stränder. Och detta är ju då de japanska krigsherrarna inte sena på att ta med och börja spela för sin räkning i den här kampen om makten. Det är, kan man säga, grundpremissen för var vi börjar historien i Shogun.
Tack! I serien så får vi följa tre personer främst. Vi får följa en handelsresande-ish engelsman, John Blackthorne.
Som är navigator.
Han är navigator på det här, på ett skepp som egentligen mer eller mindre drivit lite vind för vågor och att hamna i Japan. Mm. De var typ inte på väg dit. Och han och hans besättning blir från början tillfångatagna, men efter ett tag så är det människor runt omkring John som märker att den här killen kan vi ha användning för och ger honom både status men också använder honom som en politisk spelpjäs. Så man får följa mycket av hans perspektiv.
Viktigt att föra till protokollet att han är protestant.
Ja. Det är jätteviktigt.
Som alla britter är på 1600-talet.
Ja. Japan är ju, de som är kristet troende är ju inte det. De är ju portugisiskt katoliker.
Mm.
Så att det är katolicismen som har letats in. Och det här tycker ju inte John om alls. Han tycker katoliker är dumma. Han är inte en jättereligiös man. Men han har väldigt starka åsikter vad gäller vad han tycker är dumt.
Framförallt så tycker han ju inte att kyrkan ska ha, hela grundpremissen för protestantismen är att kyrkan inte ska ha så mycket politiskt inflytande. Mm.
Och det kan man säga att de har när de sitter och snackar med han som styr.
Ja, och driver handeln.
Mm.
Vi får också följa två andra karaktärer. Först är det Lord Yoshi Toronaga som är en daimyo. Han är en av de här furstarna som har väldigt mycket makt och han har väldigt mycket planer på att få mer makt än vad han egentligen ska. Han har mycket politiska ränker han smider.
Och ska man sätta det lite i historisk kontext, för du benämner också att det här är ju baserat på riktigt, alltså på verklig historia, så är Toranaga, eller Yoshi Toranaga, är modellerad efter Ieyasu Tokugawa, som är då den namngivande daimyon för Tokugawa shogunatet, a.k.a. en 250 år lång militärdiktatur i Japan.
Det är en av deras eror.
Ja, det är Edo-perioden.
Ja.
Precis. Så att det är liksom, det här är en, inte bara en historisk person, det här är en historisk huvudperson i det som formar. Alltså precis som Esmeralda säger. Väldigt central.
Till slut får vi också följa Lady Mariko, som är en, hon fungerar som en översättare för John, men hon är också både fru och dotter till väldigt viktiga personer i ett av furstendömena.
Anledningen till att hon kan vara översättare är ju för att hon har konverterat till katolicismen och lärt sig då portugisiska, som ju är trade-språket.
Men även då engelska av lite någon anledning.
Nej, hon har inte lärt sig någon
all
engelska.
All engelska som pratas i serien är egentligen portugisiska.
Det är så, då är så de jobbar.
Ja.
Mm,
okay. Så kan John portugisiska?
Ja, exakt. Mm. Så att när de pratar engelska i serien, då är det portugisiska. Alltid.
Okay. Mm. Talas det några andra språk inte i serien?
Nej. Nej. De har förenklat det på det sättet. I boken så är det portugisiska, engelska ibland. När liksom han, Blackthorn och hans skeppskamrater pratar med varandra och så vidare. Men här har de förenklat det så det är japanska och engelska.
Okej, okay. Okay, så japanska, det, japanska är ett av språken?
Ja.
Ja. Mm. Det förklarar jag så mycket. Det är inte att japaner också pratar engelska?
Nej. 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 Det är primärt på japanska, den här serien.
Okay.
Serien är verkligen till 85% av tiden på japanska.
Man får följa de här karaktärerna i det här politiska spelet som det egentligen är. Det utspelar sig för ganska lång tid, va?
Ungefär två år tror jag.
Det går absolut tid. Det går månader och månader.
Ja. Jag tycker det här är en väldigt, väldigt spännande serie. Superspännande. Både starka karaktärer, väldigt starka intriger. Och det förstärks ju väldigt mycket av hur mycket pengar som måste gå till att producera det här.
Ja.
Alltså från alla kostymer till alla
alla
miljöer till alla specialeffekter. Oj vad de kan.
Och en av de stora fördelarna den här serien tror jag har är ju det otroliga manusarbetet. De har ju gjort vissa avsteg från boken av tidsmässiga skäl. Vissa karaktärer har bakat samman till en karaktär. Kanske de har gjort vissa ganska radikala frihetstaganden för att kunna röra historien framåt dit de vill och så vidare. Men framför allt så har ju manuset skrivits först utifrån boken på engelska. Sedan har den översatts till japanska från det engelska. Sen har man tagit den här översatta versionen, skeppat över den till Japan till professionella japanska manusförfattare som har fått titta och omarbeta hela manuset så att det blir rätt och bra och välskrivet på japanska. Helt utan kompromisser. Och sedan är det det som används. Och den liksom nivån av detaljarbete ser vi inte så himla ofta i manusarbete idag, tycker jag.
Men vad vi ser är vilken positiv effekt det har på produkten.
Ja.
Det höjer verkligen den här serien. Mm. Att den har fått gå igenom så minutiöst hårt arbete i sitt manus.
Och man märker att det är många både japaner och japanättlingar som jobbar med den här serien på alla nivåer. Från manusarbete till regi till produktions, liksom, teamet. För det är så minutiöst och det är en sån hyllningssång till allt som är det, liksom, det mäktiga med den japanska kulturen. Alltså allt i hur de använder kameraarbetet för att härma poesin i språket och hur man använder dikter för att och poesi just för att framhålla liksom konversationer och även politiska liksom spel till bara hur den minimalistiska liksom inredningsstilen som återkommer i inramningen utav bildspråket, färgskalorna de använder och den japanska naturen och den väldigt oförlåtande naturen och vad den kan göra.
Bra att du nämner det. Jag vill passa på att slänga in det här för den som är nyfiken. Det här är inte Kurosawa-stil.
Nej.
Med allt det här sagt, så när vi tänker på romantisera poetiskt bildspråk i Japan, då tänker man ofta, ja men någon som var duktig på det var Kurosawa. Det är inte den stilen alls. Det är ett annat grepp för att fånga samma grejer.
Mm.
Alltså, jag uppskattar ju jag måste bara rak call out till skådisen som får spela vad heter han? Yoshi Toranaga. Och det är ju Hiroyuki Sanada. Och Hiroyuki Sanada är ett ansikte vi alla känner igen. Han har spelat i Rush Hour, han har spelat i Wolverine, han har spelat i The Last Samurai och 47 Ronin. Han har spelat i Avengers och Mortal Kombat och Bullet Train. Han har spelat i John Wick kapitel 4 och ska fortsätta spela Scorpion i, vad heter det, i nästa Mortal Kombat-film och sådär. Han är liksom ett Hollywood-namn.
Mm.
Och får nu spela och producera i ett verk om hans hemland på hans hemspråk. Och lägger verkligen hela sin själ i det. Gud, vilket djup han har som skådis. Mm. Som inte får synas i många av actionfilmerna.
Nej, det här är ju... Är det pretentiöst om jag kallar det ett historiskt drama?
Nej, 100%
inte. Det är ju ett historiskt drama.
Ja.
Bra.
Nej, men det är det verkligen. Det är ju i stunder nästan ett kammarspel. De rör sig inte på stora... De har några satta platser. Det är inte, de som visserligen inte är precis på samma plats, men de rör sig på ganska små ytor i själva berättelsen.
Alltså ett kostymdrama är det ju oavsett vad man säger.
Mm.
Och sen stundvis ett kammarspel, det kan jag hålla med om. Det är också, vi är ju en pågående, det här är så jättekul, vi är ju en pågående Japan-trend. Boken släpptes 75, det gjordes en serie av den på 80-talet.
Mm.
Med Richard Chamberlain som John Blackthorne. Vad jag har sett på dem, jag har sett screenshots av det, det ser mycket muppigare ut såklart, väldigt mycket 80-tal.
Men den var väldigt uppskattad.
Tydligen. Och 80-talet var ju också en enorm Japan-cykel.
Mm.
Och nu är vi ju inne i en ny Japan-cykel. Och då tycker jag det är så kul att det är just kostymdrama i Japan som liksom kommer in och tar plats.
Men det är ju liksom de här goa bitarna av Game of Thrones. Typ när de går liksom i pelargångar och liksom smider ränker och plottar. Och det är liksom subtil liksom teaterskådisklass på interaktionerna, och det är tystnad får spela stor roll och så. Det är väldigt, men jag tycker vi måste nästan prata om en annan storhet med den här serien. Det är ju alla kulturkrockar som man ställs inför.
Mm.
Och det, jag tycker framförallt att det är så intressant att de tar upp så mycket kulturkrockar som vi kanske inte ofta tänker på. Man tänker ju ofta på saker som den tossiga maten och de sitter ner och de har inga stolar och alltså, så. Och det finns ju där såklart, och det får vi ju se. Vi som publik får ju bekanta oss med den japanska kulturen genom då John Blackthorne, som är helt ovetande. Och i takt med att han blir mer bekväm och mer införlivad i den här kulturen blir ju vi också det. Men framför allt är den här serien intressant för att man får ställas inför så fundamentalt filosofiska skillnader i hur vi... Varifrån vi kommer, i hur vi ser på liv och död, hur vi ser på trofasthet och vad som är rätt och vad som är fel och svart och vitt och gråskalor. Och det tycker jag är väldigt, väldigt fascinerande att se. För till exempel en väldigt tydlig skillnad är ju att i samurajkulturen så är ju en av de mest ärofyllda dödarna du kan dö seppuku.
Ja.
Det vill säga, själv, jo.
Ärofylld är den inte. Det är ett sätt att rädda sin heder.
Ja, men exakt.
Tvärtom egentligen. Det är en av de minst ärofyllda dödena att dö. Men det är ett sätt att fortfarande rädda sin heder.
Mm. Sant. Du har begått någonting som gör att du behöver dö. Men istället för att du dödas, alltså du tas ifrån agensen i ditt eget öde, så bjuder den japanska traditionen att du får ta tillbaka den makten och liksom och ta ditt eget liv.
Mm.
Med också assistans för att det inte ska vara allt för plågsamt allt för länge.
Det är alltså en ritual som går ut på att du skär upp din egen mage. Och om möjligt så är det någon som skär av ditt huvud efteråt för att ease the pain.
Ja.
Mm.
Exempelvis. Och att det är så fullständigt naturligt i Japan, medans de kristna västeuropeerna som kommer dit är ju av intrycket att det är en kardinalsynd. Det är det absolut värsta du kan göra. Du kan absolut inte liksom ta ditt eget liv, för då förlorar du ju det eviga livet i himlen sen. Och vad det gör med ens förhållande till livet och till döden, tillsammans med deras behov av att acceptera att död kan komma plötsligt och snabbt på grund av alla naturkatastrofer som drabbar deras land, blir nästan lite nihilistisk och väldigt så krass syn på livet och döden som någonting fullständigt, alltså yin och yang, en varsin del av någonting väldigt sant och väldigt bara faktuellt, så här är det, medans vi knappt vågar prata om döden för att det är så abstrakt och det är så svårt och det liksom är någonting vi inte ens vill tänka på, så är det där otroligt närvarande och någonting som många till och med längtar efter.
Jag tycker det blir jättespännande, för att John Blackthorne får ju en översättare i Minako som kan prata...
Mariko,
som kan prata portugisiska, och det är liksom hans enda, egentligen i stor del av säsongen, hans enda väg in i den japanska kulturen. Och jag tycker det blir så starkt när de har, när de inte håller med varandra. För att han är ändå, Cosmo Jarvis som spelar liksom John Blackthorne, är en ganska stor man. Och Anna Sawai som spelar Toda Mariko är en pytteliten kvinna. Och hon bär ändå mycket mer vikt i diskussionen än vad han gör. Typ tre huvuden kortare. Och det är en så, det är så impactful att han är, liksom, han är alltid på djupt vatten. Han har nästan alltid fuckat upp. Alltså det är så... Ja, jag vet inte. Jag tycker om den balansen väldigt mycket.
Det framgår extra tydligt i deras skådespeleri.
Mm.
John Blackthorne framstår ju verkligen som en ganska tafatt och mumlig kille.
Men samtidigt burdus.
Han är ganska burdus, och han är successivt så blir han ju mer ödmjuk till kulturen. Men som person är han främst burdus. Alltså, han är väldigt... Alltså han ser alltid lite fånig ut i uppsynen. Medan Mariko alltid är väldigt samlad, alltid väldigt bestämd, väldigt trygg.
Mm.
Även i situationer där det märks att hon inte är trygg, så är hon duktig på att dölja det. Medan John Blackthorne aldrig försöker att dölja sina inre tankar. Ofta så kan han ju bara säga någonting på engelska eller portugisiska för att det är ingen som förstår mig i alla fall. Han kan spotta och svära, och så tittar alla på honom och bara, åh, du är en barbar.
Du behövde inte ens, vi behöver inte att förstå, för Nej. Vi förstår ändå.
Ja.
Och det blir ju, här kommer ju någonting som de nämner i serien. Det är Mariko som berättar om det för John Blackthorne, för att förklara varför de är som de är, varför hon är som hon är. För han förstår inte riktigt det här, varför låter de göra sig, eller varför låter de tilltala dig på det sättet, eller varför sa du inte. Då berättar hon om någonting som är väldigt signifikant i japansk kultur och sätt att se på sig själv och i relation till andra, och det är att alla människor har tre hjärtan. De har ett i munnen för andra att se, ett i bröstet för som är för dig och de som står dig närmst, och ett djupt, djupt begravet inom dig som bara är du.
Och tänka det... sig, vad har vi i västvärlden upptäckt det här någonstans? Mm. Det var ju Freud och Jung som gjorde det. Ja!
Hundratals år senare.
Precis. Pappa Freud alltså. Mm.
Överjaget, underjaget och
superjaget.
Exakt. Nej, men och det gör att man kan det, och the eightfolded fence, det åtta vikta staketet som du alltid kan ställa upp framför dig, runt omkring dig, som låter folk inte komma åt dig. Och det är därför du kan förhålla dig neutral eller lugn eller liksom composed i de här stunderna, för det är så viktigt. Det här skådespelet, det sociala skådespelet, är så viktigt, och det är så du klarar dig.
Jag uppskattar också hur ofta, för hon, i början spenderar hon väldigt mycket tid på att rädda honom tills han börjar lära sig liksom diplomatiska takten. Och det har spånat så jävla mycket memes. Mariko translates Blackthorne's rant är min meme of the year 2024. Där han tillskrivs en paragraf av dumheter och hon bara, Anjin säger det här. Och så ett ord.
Anjin betyder navigatör.
Mm.
Så det är hans japanska namn.
Mm. Där får man ju tänka på Mario says Luigi says.
Ja, lite så, ja.
Det finns en karaktär som är en lite av en antagonistroll. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, någonting på O.
Ja.
Det är hon med det väldigt speciella uppsynen som alltid är, har sitt ansikte täckt för solen. Vad är det hon?
Arvingens mor.
Ja. Oshiba no Kata.
Oshiba no Kata.
Ja.
Mm. Hon spelar ju alltid samma roll. Hon gör exakt samma roll. Hon är med i Alice in Borderland. Spelar också skurk där.
Mm.
Men hon är ju en karaktär som jag tycker spricker lite från det här.
Mm.
Därför att hon ser så fruktansvärt ond ut och säger så fruktansvärt onda saker. Men alla på henne tittar och bara, nej men hon ser lika cool och composed ut som alla andra.
Ja, nej men hon är verkligen, det är som att kolla på en räv ur en fabel.
Mm. Ja,
men hon tittar ju för fan på druvorna och slickar sig om munnen. Det är väl ingen, alltså du vet, det är väl ingen överraskning det här, eller? Mm.
Men det kan också vara någonting som är lite vår västerländska syn på det, ser att du är ond som synden.
Mm.
Men det där är bara, nej men det är bara så man ser ut. Man kan inte tolka henne.
Mm.
Jag tyckte att väldigt liknande uppsyn hade hon också kurtisanmamman.
Ja,
mamma San.
Ja.
Lady Jin.
Ja, Lady Jin. Som hade sitt tehus och verkligen var så här dröp av liksom illavarslande. Men där visade det sig att ja, men intentionerna var ändå helt fucking fine.
Jag är chockad över det. Nu kan vi börja komma in lite mot ja, men slutet på det här. För att det här liksom bordellhuset eller liksom kurtisanhuset, de var ju några av mina favoriter. Alltså de sluga, listiga kvinnorna som driver det här och liksom får veta alla hemligheter i alla läger, alla försäger sig, de tror inte dem om någonting. De sitter på alla spelpjäser och kan styra liksom, bara det här att hon liksom lyckas driva igenom en liksom, alltså plan för att verkligen få ett helt kvarter att bygga upp liksom, i princip the red light district i vad som kommer att bli Tokyo framöver. Liksom, är ju helt otroligt egentligen genom att vara smart med att spela sina kort. Och även hennes liksom främsta kurtisan, även hon var ju väldigt instrumental i att få ut många brickor på plats och införskaffa den här informationen. Och de bara försvann sen. Jag trodde de skulle ha mer...
De fick vad de ville där i avsnitt 6-7.
Ja, men jag trodde ändå att de skulle så här, och genom det och att nu Toranaga har liksom knutit dem till sig så kommer de liksom kunna spela en instrument. Men de verkligen bara försvann. De blev en komisk payoff över att kyrkan skulle ligga bredvid.
Jag älskade den scenen när de är ute och tittar kul. På sitt land. De har blivit tilldelade så här, men här har du en tomt.
Ja.
Och så går man runt här med kurtisanerna och de är så glada. Bara, titta här, jag ser det framför mig. Och så klipper man bort till de här portugisiska prästerna mitt emot. Som bara, ja, här är vår tomt. Vad är det de där gör? De är prostituerade. Så alla blir likbleka.
Det var en otrolig scen. Det
fanns många guldscener i den här serien. Alltså.
Ja, alltså helt fantastiskt. Jag är verkligen tacksam. Det var länge sedan jag var så... golvad av en serie och verkligen intagen. Men då blir det intressant att prata om upplösningen, för du är i chock, Martin.
Jag är i chock över att det här är en upplösning, för det slutade ju inte. Det hände ingenting. Det slutar med, alltså visst är det några knutar som stängs, men det är ju verkligen inget snipp, snapp, snut någonstans. Det är ju mer av en, och här tar vi språngbräda in i en ny era och det är så mycket som är framför oss. Det är ett sånt slut vi får. Så på det sättet blir jag golvad över faktumet att de inte gör något mer.
Mm.
Men alltså så här, det här är ju en verklig berättelse.
Ja.
Och historia har ju inte en början eller slut.
Nej. Jag tänkte att det här var bara en sån serie där de skulle kapitalisera på det. Jag är bara för inne i det här med Disney vill tjäna pengar. Mm. Eller FX i det här fallet.
Nej, jag är så glad att de bara gör en säsong och låter en berättelse vara en berättelse. Ja. Jag är helt fine med vad det liksom vad slutprodukten blev, vad de landade i. Det jag är lite sorgsen över ändå är hur de kom dit i sista avsnittet. Jag tyckte att sista avsnittet kändes lite som en efterkonstruktion, en liten slaps. Det blev liksom den kändes till och med lite billigt filmad. De har ju någon så här, man får aldrig se upplösningen. Man får höra Toranaga berätta om vad som nu kommer att ske tack vare att alla spelpjäser som dittills på mer eller mindre dramatiska sätt har liksom ställt sig i plats. Nu, oundvikligen, så står han i schackmatt till den onda motståndaren han har, liksom, som gör att han oundvikligen, han kommer att gå segrande ur det här. Men det här får vi liksom bara berätta så i någon liten, så märkligt CGI-ad vision av ett slagfält som inte alls går i linje med hur de visuellt presenterar någonting i hela serien som inte behövdes. Återigen, apropå det här som vi har pratat om tidigare i förra veckans avsnitt, om inflygande helikopter som är lite för dåliga för att ens behövas. Så kände jag, och jag kände att de inte stängde locket på den här fantastiskt vackert skapade asken.
Mm.
Så varmt och liksom omsorgsfullt som jag hade trott. Jag är inte arg för hur det har blivit, var de landade, hur det hamnade där och så vidare. Jag tyckte bara att det blev en lite för slapp ihoprullning.
Jag håller helt med dig.
Det smärtade mig lite. Det tyckte jag var lite synd. För det hade varit så lätt för dem att inte göra det.
Vad tycker du, Panos?
Jag tycker det var ett rimligt slut. Jag behöver inte mycket mer av det här avsnittet. Däremot så håller jag med om att det här är nog det första avsnittet där man inte känner jättemycket. Det är bara ebbar ut. Och det kan också få vara ett slut ibland. Jag tror, för att James Clavell har ju skrivit 6 böcker i den här serien om Asien överlag. Och nästa bok i serien som handlar om Japan heter Gaijin och utspelar sig vid Meiji-restaurationen 250 år senare. Och skulle det vara så att man bestämmer sig för att producera något av den och ge oss en throwback, då kanske man kan tillföra lite mer. I övrigt är jag nöjd med det här avsnittet. Jag tycker faktiskt CGI, alltså CGI fast forwarden, den var billig. Men vad den berättar är ganska tillräckligt.
Jag förstod inte heller poängen med de här future flasharna i, vet du det, Anjins, alltså Blackthorns liv heller.
Jag tror att det ska vara en hint till att allting vi har sett är hans liksom minnen vid dödsbädden typ.
Jo, men det behövdes inte. Alltså så här, det liksom det behövdes inte. Det var jag tror att det är därför jag känner mig lite bitter i eftersmaken, alltså det behövdes inte. De la in saker som inte behövdes och de behandlade det inte lika varmt som de har behandlat de andra avsnitten.
Nu kom jag på en sak. Har ni tänkt på att när han ligger där och är döende gamling och barnbarnen springer runt, då håller han i korset som han supposedly kastade i vattnet.
Mm. Ja, det tänkte jag också
tänkte
på.
Jag också på.
Det tänkte jag också på.
Fan kom det ifrån?
Mm. Är det att han minns annorlunda eller är en önskedröm om hur
Inception.
Han skulle ha gjort?
It's a dream of a dream.
Nej, jag orkar inte. Det vill jag inte att de håller på med.
Men köpte han ett nytt kors.
Så var det med det.
Ja. Ska vi ge gäddor?
Ja, det tycker jag att vi gör. Vem vill börja? Panos, du får börja.
Shogun är 9,5 gäddor. Det är en serie jag kan rekommendera till nästan vem som helst. Slut på det.
Esmeralda.
Nej, men faktiskt samma här. 9, ja, kanske till och med också 9,5. Det är ett litet neddrag av sista avsnittet, men i övrigt fantastisk.
Mm. Jag säger 9 gäddor. Stark. Mm. Bra serie. Jättebra. Jag vet inte om jag skulle rekommendera den till vem som helst, men det är inte svårt att rekommendera.
Mm-mm.
Och var finns den här?
På Disney Plus.
Disney Plus?
Ja, det är FX som producerar den. Så, och det är allt de äger. Och
det är egentligen Hulu, men vi har ju inte
ja,
Hulu.
Ja, men precis. Mm. Det blir i västvärlden när vi inte har Hulu, eller västvärlden, det. I Europa, i Sverige. Mm. Här blir det att det ligger på Disney Plus.
Mm.
Det om det, hörni. Mm. Shogun alltså. Nu ska vi ska fortsätta vara i Japan. Vi ska fortsätta att prata om ett spel som har legat mig väldigt varmt om hjärtat. Panos, nu skärper du dig. Och inte så nego. Nu slutar du nega.
Okej.
Okay. Jag har inte börjat ännu.
Nej.
Får nega sen.
Okej.
Okay. Vet ni vad det har varit alldeles för lång tid sedan jag pratade om?
Vadå, Mark?
Danganronpa.
Det stämmer, det är Danganronpa. Det var jättelänge sedan jag fick prata om Danganronpa. Esmeralda, Danganronpa är en trilogi med spel utvecklade av ett företag som heter Spike Chunsoft. Det är ett death game. Ett gäng ungdomar stängs in på en skola och tvingas döda varandra för att komma ut. Och det är väldigt skruvat. Det här är 3 spel. Väldigt uppskattade. från början var, tyckte man att det här kommer aldrig gå att ta till Europa, men genom att det var så mycket populära fan translations av det här spelet som kom till PSP från första början, så valde man att nej, men vi gör en översättning, en officiell översättning, och släpper det här i Europa och USA, och det blev succé även där. Jag älskar Danganronpa-spelen och blev naturligtvis jätteglad när jag hörde att ungefär samma team som har gjort Danganronpa-spelen skulle göra Master Detective Archives Raincode. Det är samma huvud game director, det är samma karaktärsdesigner, jag tror det är delvis samma musikproducent också. Men då är man rädd för, okej, men ska de bara göra Danganronpa igen? Ja, är svaret. Master Detective Archives Raincode, som jag från och med nu bara kommer kalla Raincode för det är en alldeles för lång titel, heter så här långt för att jag tror att de kommer göra fler spel i serien Master Detective Archives. Det är ett detektivspel exklusivt till Nintendo Switch.
Mm-hmm.
Du får spela som en liten kille som heter Yuma Cocohead. Folk i den här världen har de dummaste namnen. Vi har Desuhiko Thunderbolt, vi har Vivia Twilight, vi har riktigt mycket dumma konstiga namn. Tänk er så här, vi befinner oss i Japan. Det finns en stad som heter Kanai Ward. Den här staden är lite avskild från resten av världen. De behöver inte påverkas av resten av det politiska styret. De har sina egna lagar, sitt eget styre, sina egna regler. Det är ingenting som kommer in i stan och det är väldigt lite som kommer ut ur stan.
Det är alltså Västerås.
Det är alltså Västerås. Det är väldigt mycket Nordkorea. Inställda tåg. Det regnar också hela tiden i Kanai Ward. Men det finns folk där. Folk lever, bor och det ser ut som en väldigt dystopisk stad bara. Vi följer Yuma när han ska ta sig in i Kanai Ward därför att han är kallad. Han är en del av, vad heter de då? Men det är någon så här World, jag tror att de heter World Detective Agency. Och det är en organisation av superdeckare. De ska komma in och lösa The Ultimate Secret of Kanai Ward. Vad det är, lite oklart. Det är med flit, de inte riktigt vet det. Och vilka är det som kallar det till det här då? Vad är det som är så speciellt? Jo, att alla de här detektiverna, alla master detectives, har en superkraft. Det kan vara saker som att jag kan prata med djur. Det kan vara jag kan ta över någons kropp med min själ. Det kan vara jag... Det finns väldigt mycket smala jävla superkrafter här. Jag kan se en brottsplats i dess dåvarande stadium, men bara från sekunden när det första vittnet på plats först anländer.
Alltså, så tråkigt att åka på den superkraften. Man ser sin koll för att du kan flyga, du kan läsa tankar, jag kan, när första vittnet kommit på plats, kan jag se 2 sekunder.
Det känns som den här typiska så här, vanlig så här Reddit-tråd att bara så här, okej, okay, i kommentarsfältet skriv en superkraft och en annan person får kommentera med en liksom ett villkor för superkraften.
Mm. Ja, det
så här, jag kan se in i dåtiden. Ja, men bara en...
bara det här. Ja, tyvärr är det här lite pajande för storyn, för att du spelar som Yuma, men du har ett gäng med detektiver runt omkring dig. Ni joinar en detektivbyrå i Kanai Ward. För varje kapitel så får du en ny partner som har en ny superkraft som hjälper dig att lösa nästa brott med sin extremt smala superkraft som funkar extremt bra i just den situationen.
Mm.
Efterhandskonstruktion osar överallt i det här spelet. Det är ett väldigt snyggt spel för att vara till Switch.
Det är hela 7 pixlar.
Ja, visst. Mm. Det låter väldigt bra. Musiken är kanonbra. Det finns lite för få tracks tycker jag. Så att man blir väldigt trött på musiken även om den är bra. Så...
Snabb fråga om grafiken. Du sa att den ser bra ut för att vara till Switch.
Ja.
Är det stiliserat eller är det verkligen
väldigt stiliserat? Det är en väldigt tydlig artstyle. Precis som i Danganronpa och Zero Escape så är det väldigt, väldigt, väldigt tydlig stil för just det här spelet.
Så, sånt gör sig ju generellt bra på Nintendo som brukar hålla lägre grafikkvaliteten.
Verkligen. Sina.
Jag drog en liten snabb googling, så väldigt så manga anime inspirerat ut.
Mm, visst, det säger ju inte så mycket för det finns väldigt många sådana spel.
Jo, men
en stil.
Ja, men så här, tecknat anime, inte ja. Så mycket mer svårare än så. Nej.
Mm. Det här spelet är mer likt Phoenix Wright än vad det är Danganronpa. Det är ju ett deckarspel med nästan alltid någon form av mordmysterium. Så att det är inte så konstigt att du som deckare är där för att lösa brottet och förklara vem är det som är den skyldiga eller vad har egentligen hänt. Till din hjälp så har du gjort en deal med en dödsdemon som heter Shinigami.
Naturligtvis. Såklart
du har. Ja. Shinigami är i vanliga fall ett litet lila spöke som flyger omkring och säger obsceniteter och är allmänt insufferable. Men
det här känns
häng
som
med
så...
nu, för nu är det japanskt. Hon kan också frysa tiden och ta dig in i en parallell dimension som kallas för The Mystery Labyrinth. Mm. Där kan hon hon kan ta ledtrådar som du har samlat på dig under ett fall och visualisera dem som solution keys i ett svärd som du går omkring med och hugger dig igenom falska tankar eller påståenden.
Men den här klassiska tropen, den har ju gjorts 1000 gånger.
Nej, men alltså Shinigami är med andra ord en Deus Ex-vette.
Ja, kan man säga.
Ja.
I den här Mr. Labyrinth så är inte Shinigami längre en ett litet lila spöke, utan då är hon en snygg tjej med stora pattar.
Såklart.
man vänjer sig.
Mm.
Man vänjer sig. Men,
i de stora pattarna?
Ja, för de använder hon hela tiden.
Va?
Ja, oj vad hon använder de stora pattarna.
Bonkar hon folk mer om?
Ja, eller? Visst. Alltså hon det finns minigames, du.
Det här är sånt, det här är sånt jävla japanskt spel. Alltså. Ja, det här är så jävla japanskt.
Gud, du hade mig fram tills nu när du började spåra.
Ja, men alltså, det är väldigt japanskt. Jag skulle säga att det här är inte baby's first venture in till japanska spel.
Mm.
Steer clear i så fall. Ta det här när ni märker att det här är någonting ni vill ha mer av. Börja inte här.
Det här som man sen, när man har slut på dopaminreserver från normala japanska spel, då går man in i det här spelet.
Det har liknande minigame som Danganronpa-spelen har. Jag tänker inte gå in på så många. Men jag kommer säga att patt-game, till exempel, det ställs en fråga som du behöver svara på för att gå vidare. Det är en ganska abstrakt fråga, eller det är en ganska direkt fråga, men det är en sån här, spelet ställer dig frågan och du behöver ta en funderare. Och Shinigami säger, bra, jag har ett bra sätt vi kan hitta på svaret till den här frågan. Shinigami hoppar in i en tunna.
Men hon får inte plats för pattarna i vägen.
Nej, hon får plats. Shinigami hoppar in i en tunna. Du ska sticka svärd genom bokstäver som sitter på tunnan. Tunnan snurrar runt och Shinigami i den. Du hugger bokstäver som stavar ut ett ord som är svaret på frågan. Till exempel, vad ska vi ta för någonting då? Vittnet kan inte vara skyldig på grund av att offret hade i håret. Och då är det så här, men vad ska det vara för någonting? Jo, hon hade ett rosa hårband, så då är svaret hårband eller rosa eller någonting. Sådär.
Jag tror det skulle vara tuggummi.
Nej, men tuggummi är jättebra. Det hade det kunnat vara. Och det här är egentligen ett sätt att bara ta en paus från att redogöra för vad som har hänt.
Alla grejer... Inte en, Panos, inte en. Nej, ta det lugnt.
Det här är någonting som jag tycker i regel är lite bättre än i både Danganronpa och i Phoenix Wright, därför att i Phoenix Wright har vi problemet, du vet, du som spelare, du vet svar, du vet hur mordet har gått till, du vet vem som är skyldig, men du måste gå igenom en jävla härva av grejer för att få presentera just den här avgörande biten. Du är hela tiden många steg före och du måste vänta på att spelet kommer ikapp dig. Här är spelet mycket, i Raincode är spelet mycket bättre på att ta ett steg i taget. Alla spel, alltså både spelaren i sig och även karaktärerna är så här, okej, nu tar vi det från början till slut. Vi måste svara på den här frågan innan vi kan gå vidare till nästa. Och jag som spelare är övertygad om att ja, det här är så vi redogör för vad som har hänt. Pacingen blir därför bättre. Men det sagt är det fortfarande väldigt tramsigt att istället för att du bara får säga vad det är som har hänt så får du ett skitkonstigt game mode där du slåss med svärd med konstiga demoner. Där det bara är en metafor för att du svarar på varför kan inte det här stämma?
Mm.
Det är japanskt. Det är allt vad det är.
Nej men alltså, det här landet behöver mer Jesus.
Ja, det behöver det. Jag vet någon som provade, det var de här portugiserna. Ja. Storyn i sig är väldigt bra. Inte lika stark. Alltså, nu tänker jag på makrostoryn då. Kanske inte gameplay till gameplay storyn. Mm. Utan, men vad är det som egentligen händer i den här världen? Den är bra. Danganronpa är starkare. Mm. Men pacingen här är bättre. Karaktärerna mycket sämre än i Danganronpa. De är bara inte så... Alltså, det är karaktärer som är väldigt endimensionella. De har en quirk och det är den quirken. De får aldrig en utveckling någonsin. Ofta så hinner de typ antingen försvinna eller bara dö innan de har blivit hunnit utvecklas. Spelet också lite kortare än Danganronpa. Jag tror att när jag sa att pacingen var bra ska jag också säga att prologen i det här spelet är 6,5 timmar lång.
Hur långt är det spelet?
30 timmar.
Så
kapitel, det finns 6 kapitel efter det. Nej, jo, 6 kapitel totalt inklusive prologen. Det är så här nollindexerat. Så att förutom att prologen är aplång för att de ska förklara all mekanik. Alltså de tar det verkligen bam, här har ni någonting som täcker in allt. Vi kommer inte slänga in mer skit i mitten av resten av spelet liksom. Sen blir pacingen mycket bättre.
Mm.
Case till case finns case som är mycket bättre än andra. Case som jag hade, alltså jag och Saga spelade tillsammans, vi hade jättesvårt att lösa vissa case och jättelätt att lösa andra. Och de case som var svåra tyckte vi ändå, fan vad bra skrivet det här var.
Mm.
Fan vad imponerade vi är då.
Kul.
Och som sagt, det är bra pacing till så, på så sätt att varje case känns ändå som att det leder fram till vad händer egentligen i den stora storyn. Det är inte ett avbrott i den stora storyn då det är så här, nu måste vi fokusera på det här innan vi kan gå vidare. Det är väldigt mycket det. Vi hör ju hur jag kastar mig mellan någonting som är väldigt bra och någonting som är väldigt dåligt. Väldigt bra, väldigt dåligt. Väldigt japanskt, väldigt konstigt, väldigt dåligt, väldigt bra.
Nej, väldigt japanskt, väldigt konstigt är samma sak.
Ja, det är sant. Mycket pattar.
Tack, Ludvig.
Jag hade kul i det här spelet, men jag hade inte lika kul som i Danganronpa. Och jag kommer inte heller rekommendera lika starkt.
Mm.
Tyvärr.
Mm.
Vad får det för gäddor?
Ja, det får vi se. Jag är inte där ännu.
Oj.
Det finns DLC. Det finns 5 DLC-er. Alla är ungefär en kvart långa, visade det sig. Så det var bortkastade pengar. Jag tror jag betalade 170 spänn för riktigt lite content. Mycket missnöjd med den alltså. Den ska försöka ge mer karaktär till karaktärerna som annars är väldigt grunda. Misslyckas. Men en karaktär beskriver sig själv som dummy thick så att spelet får 10 av 10. Nej, så lätt är det inte. All in all så måste jag säga att min berg- och dalbana som har varit Master Detective Archives Rain Code får 7,5 gäddor. Jag hade hoppats på mer. Det hade kunnat ha potential att vara uppe och pilla på 9, men nej. Det levererar helt enkelt inte. Tyvärr.
Mm. Mm.
Exklusivt till Nintendo Switch. Mm. Kostar 14. Det var det.
Och kommer aldrig gå ner i pris heller.
Antagligen inte. Alltså, det släpptes i juni förra året. Och jag fick det nu till nyår och hade inte gått ner en spänn.
Mm-mm.
Nyår, jag fick det i julklapp.
Mm.
Det var det. Vi hoppar, vet du vad? Vi ska göra en grej innan vi hoppar vidare till nästa ämne. Det är att vi har fått ett lyssnarbrev.
Mm.
Vi har fått ett sån här lyssnarchatt på Facebook. Det är också ett sätt som ni kan höra av er till oss, förutom att mejla. Det är från en vän av programmet, Felix. Felix A. Han säger så här. Hej Medis Radio, jag hörde att man kunde skriva till er. Jag undrar vad ni tycker om Three Body Problem, sci-fi-boken som precis blivit Netflix-serie. Ingen av oss har ju sett Three Body Problem Netflix-serien och jag tror heller inte att någon av oss har läst den kinesiska romanen den bygger på. Jag är intresserad av att se den. Jag har hört att den har fått ganska bra kritik. Någon annan som är taggad?
Jag har läst lite grann. Jag har tyvärr... Den ger utslag på min tramssensor.
Din vad, tramssensor?
Ja. Trams, okay. Det här är trams.
Ja, okay.
Det finns en risk för att det här är trams.
Ja.
Jag är inte säker på att det är trams. Det verkar ändå vara ganska uppskattat trams. Men det kan möjligen vara trams.
Vill du att jag testar tramset och återkommer?
Jättegärna. Jag är nämligen i regel rätt försiktig med ny sci-fi. Det är mycket som är trams. Men det kan vara bra. Jag vet inte. Kanske.
Mm. Där hör du Felix. Vi får testa det här på mig och så återkommer vi. Bra. Hörrni, nu ska vi röra oss till dagens sista ämne. Spiritfarer. Esmeralda.
Mm. Återigen döden.
Nej.
Jo. Spiritfarer marknadsförs av Thunder Lotus, som är spelstudion bakom, som A Cozy Game About Dying.
Yay.
Mm. Thunder Lotus är alltså de som har gjort Jotun.
Ja.
Kommer du ihåg Jotun?
Ja, oja, jag är väl den enda som någonsin propagerar för att folk ska spela Jotun.
Mm-hmm.
Jag försökte, gick åt helvete.
Det är ett väldigt svårt spel.
Framförallt clunky. Men det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om ett spel som är fantastiskt, tycker jag.
Mm-hmm.
Jag och Panos laddade ner det här spelet. Lite på vinst och förlust.
Ja.
Vi ville framförallt hitta något spel som man kunde spela tillsammans utan att det för den saken skulle bli ett co-op-spel. Nu visar det sig att det här spelet har en liten, ganska obetydlig, men ändå co-op-funktion.
Mm.
Men
man får vara stjärnan i Super Mario Galaxy.
Är det så?
Ungefär
wow.
Så. Jag kommer att komma dit hur man kan vara med och spela. Men det slutade med att jag spelade det här själv, för jag kunde liksom inte riktigt vänta på att vi skulle få tid att spela tillsammans. För jag blev liksom ändå väldigt snabbt, väldigt intrigued och väldigt medryckt i det här spelet. För att det är ett väldigt dialogstyrt spel där du spelar en karaktär som heter Stella. Och spelet börjar med att du sitter i samma båt som Karon, som alltså är skeppskaren kan man säga, som för själarna över floden Styx i grekisk mytologi. Alltså flyttar dem mellan jordelivet och livet efter detta, kan man säga. Och nu ska Karon gå i pension, kan man säga. Man ska ta över efter Karon som den nya då, Spiritfarer.
Fan vad länge han fick jobba.
Ja, det har pågått fram tills nu. Äntligen någon
mer än 65 år det där.
Han var inte fackansluten.
Nej, verkligen inte. Karon presenterar oss för konceptet The Everdoor. Och The Everdoor är den portal dit man kommer när man då ska passera över till den andra sidan. Och ens jobb nu kommer alltså vara att skeppa runt på en båt i världen och plocka upp osaliga själar. Själar som är på väg mellan jordelivet och livet efter detta. Och för att göra detta behöver vi ha en fungerande båt. Vi hittar en ganska skraltig, ganska tom, ganska klen båt. Som vi, och våran första själ, som är en själ som heter Gwen. Och vi får ganska snart veta att Gwen är en person som vi kände i det verkliga livet. Gwen var en familjevän, en lite äldre nästan så, guide även i jordelivet för Stella. Så det är fint att det är hon som får liksom ta en igenom the gameplay och hur man ska spela det här spelet. Man ska helt enkelt bygga upp sitt skepp med olika funktioner för att kunna då välkomna ombord de här olika själarna som man stöter på, som alla har lite olika behov, lite olika hobbies, lite olika kunskaper som de delar med sig av till Stella för att kunna bygga båten ännu större, ännu kraftfullare, för att kunna expandera ut i världen, hitta längre ut i kartorna och hitta fler personer och fler då material för att kunna bygga vidare. Så du kan till exempel bygga en vävstuga där du kan spinna trådar och sedan tyger, och du kan bygga en smedja där du kan smälta ner malm till metaller som du sen kan använda dig av, och du kan ha ett sågverk där du kan såga till plankor och så vidare. Och så ju mer du lär dig av dina då, liksom, skeppskamrater, så får du också lära dig mer om deras liv.
Tänk att det här spelet är, det är lite som Terraria. Och lite Stardew Valley. Och lite Animal Crossing.
Det som slår mig direkt här är ju, men det här är väl själar som du ska eskortera någonstans?
Ja, men man måste vara redo innan man tar sig igenom den här dörren. Och du kanske har ett litet oavslutat kapitel. Du kanske behöver kontemplera någonting. Du kanske är rädd. Och behöver hjälp att hitta det modet. Och då kanske du har lite platser du behöver besöka först. Eller du kanske behöver få uppleva någonting innan du är redo att gå vidare. Och då finns Stella där som den här då lilla guiden genom livet. Och ganska snart börjar det ändå gå upp för en att Stella, alla de här personerna man träffar är personer som har funnits i Stellas liv på ett eller annat sätt. Och som sagt, du kan spela spelet som bara ett rakt av maintenance-spel. Lite som Stardew Valley. Du kan odla dina grödor, du kan såga till dina plankor, du kan bygga upp alla olika, alltså hitta alla blueprints och bygga alla byggnader. Och bara försöka kompleta spelet och alla små uppdrag du får. Det är som en blandning mellan Ori 2 och Stardew Valley. Du har väldigt mycket så, ge dig ut i världen och lösa uppdrag. Men också ta hand om din lilla värld, din lilla plätt.
Jag tittar på en screenshot här och jag får bilden Fallout Shelter möter Noahs ark.
Ja, det är ett extremt vackert spel. Det är väldigt mycket detaljer. Här också väldigt Japan-inspirerat i sin estetik faktiskt. Historierna som man får ta del av är baserade på folk i spelstudions egna relationer och egna liv och personer som de har stått nära och behövt säga adjö till på olika sätt. Så det handlar väldigt mycket om att lära sig att säga hej då och ta farväl och acceptera vart man ska. Till exempel en av karaktärerna behöver acceptera att hon kommer att dö i cancer. Och att det liksom inte riktigt, hon kan inte styra det, hon kan inte göra någonting åt det. En lider av demens och behöver väldigt mycket hjälp att ta sig till platser och så, mer handfast hjälp. För alla de här karaktärerna har liksom en liten behovsmätare, och det är, de vill vara glada genom att få äta god mat, och alla har en favoriträtt, och det får man så här klura runt i köket och ta reda på vad det är som de tycker om. Och alla har någon hobby som de blir väldigt glada om de får göra och hjälpa till med, och då kan de hitta saker till en och så. Och så vill de besöka lite olika platser och så här. Och sen när de är redo, då får man ta dem till The Everdoor, och då har man ju fäst sig vid de här karaktärerna, och det blir lite svårt att säga hej då på riktigt.
Det jag tyckte var jättegulligt är till exempel att man har sina, de här små rummen man odlar grejer i, och vill du att saker ska växa snabbare, då kan du sätta dig och spela musik för dem. No. Och då är det ett litet minigame med så här fyra knapps, ni vet, Guitar Hero. Och så kan någon av de andra passagerarna komma och vara med, och så kan man liksom ha en liten konsert för växterna. Och
sen kommer en tjej med stora pattar.
Det är en tjej helt utan pattar. Det är en ormtjej som faktiskt lär en att spela. Innan det så kan man ju inte det till exempel. Men det är det som också blir väldigt fint med det här spelet. Att även när du har sagt adjö till dina och tagit dem till The Everdoor, så finns de ju kvar, för att du kan ju fortfarande förmågorna de har lärt dig. Gwen lärde dig att väva i vävstugan, och nu kan du det, och liksom den står kvar och hennes hus står kvar, så du kan gå tillbaka dit och vara där om du vill. Och men, det finns ingen takt i spelet. Du får spela det precis så snabbt eller långsamt som du vill och komplita så mycket du vill. Det handlar väldigt mycket om att du också ska liksom bli redo att bli klar med spelet liksom.
Men är det alltså, är det alltid du som karaktär som använder de olika, men, smedjan eller vävstolen?
Om de är på tillräckligt gott humör så har de ju sin lilla hobby som de tycker är kul, och då går de in och gör det själva.
Så framåt slutet av spelet så kommer du ha tappat nästan alla. Så ja. då får du göra allt själv igen.
Så är det också.
Bara för att förtydliga det. Du lämnar alltså inte av alla samtidigt. Nej. Utan du lämnar dem lite när de är redo.
När de är redo. När man har gjort vad de behöver göra. För att bli redo. Så lämnar man dem.
sker det alltså då per automatik eller får man välja att vänta?
Du kan välja att vänta. Du behöver inte lämna dem. Då är de redo. Sen om du är redo, det är en annan sak.
Så man verkligen vill kan man släppa av alla när alla är redo?
Det kan du inte riktigt. För att när du lämnar av dem så får du också en liten blomma. Okay. Det är liksom det som blir kvar med det. Och den här behöver du använda för att göra vissa uppgraderingar eller ta det till nya platser och sådär. Det, liksom det blir som en liten currency. Så du kan inte bara... Det är en sån intrikat del av spelmekaniken. Du kan inte konfronteras med det här överlämnandet.
Mm. Okej. Okay. Jag tänkte mest, för det kan lätt bli annars en sån där kontraproduktiv grej. Att målet är att lämna in dina passagerare, men dina passagerare hjälper dig att producera saker som du behöver för att göra dem redo. Men
jag tycker att de på ett väldigt mästerfullt sätt har lyckats brygga det där på ett väldigt bra sätt. Du kan hålla kvar lite grann om du vill det, men det blir väldigt naturligt. Men du behöver inte nödvändigtvis göra allting i en satt ordning. Det finns lite olika sätt och du kan välja att skaffa olika abilities i olika ordning och då kommer du nå olika delar av kartan olika snabbt och då kanske du hittar en själ för en annan och så. Men det spelar liksom ingen roll. De kommer att interagera med varandra ändå. Det är verkligen ett spel om att lära sig att ta sin tid, att sörja och att släppa och gå vidare. Jag blev oerhört fångad utav det här. Jag kom på mig själv med att liksom, om jag tar med mig switchet på tunnelbanan ska jag spela. Alltså, jag har aldrig gjort det med spel förut. Men jag ville få veta mer. Jag ville liksom ta mig framåt i den här lilla världen med min lilla båt och mina nya kompisar och veta vad de hade att säga. Jag blev oerhört berörd och jag tycker att det här spelet, för vad det är i sin genre, är 10 av 10.
Okej.
Okay. Ja, jag rekommenderar verkligen folk att spela det här. Jag tror att det är en jättebra mental övning som många av oss, apropå det som vi var inne på när vi pratade om Shogun, att vi är väldigt dåliga på att ens överhuvudtaget tänka på konceptet döden och vad det innebär. Mm. Det här spelet släpptes också mitt under brinnande covid, vilket jag tror var väldigt comforting för väldigt många människor att ha det här när man så oundvikligen ställdes inför de här frågorna i realtid. Mm.
När man vill spela det här i co-op, så när man vill vara en till person som spelar, då spelar man som den fluffiga katten Daffodil.
Oh.
Man får inte ha någon egen dialog. Man kan interagera med saker, man kan faktiskt göra grejer. Och man fuckar upp kameran för personen som spelar Stella exakt hela tiden. Det är quite literally Super Mario Galaxy-stjärnan, men som är lite, lite gulligare.
Mm. Man kan hänga med. Det är ett litet rart sätt att göra. Man kan också bara sitta med och spela med varandra.
Mm. Spiritfarer alltså finns till Nintendo Switch och på Steam.
Och på alla plattformar.
Linux, macOS, Windows Store, PlayStation 4, Xbox One, Stadia, iOS och Android.
Där ser man. Finns Google Stadia kvar?
Grand Slam. Inte längre, men det släpptes till det.
Okej, okay. Ja, det är rimligt. Ja. Ja, men du ser, hela konkarongen alltså.
Mm.
Gud vad kul. Tack så jättemycket, Esmeralda.
Varsågod.
Nu ska vi ta och röra oss vidare till dagens sista punkt. Det är 3 snabba. Vi är klara med dagordningen.
We did it.
Oh. Vad ska jag säga innan jag går över till 3 snabba? Jag är 8 timmar in i Baldur's Gate 3.
Beklagar.
Det är helt okej. Okay. Ge mig 100 timmar till så kanske jag älskar det.
Lagom tills du blir klar med det har väl Felix valt ett nytt spel.
Ja, typ alltså. Oj, oj, oj vad Medis Radio Discogen har gått varm efter att Felix Eder blivit klar med Elden Ring.
Han ska få komma hit och prata om det själv.
Det ska vi göra. Ja, 3 snabba alltså. Någonting jag och Saga hunnit göra bara de här senaste dagarna är att vi har spelat igenom Outlast och expansionen till det, Whistleblower.
Vem är det?
Outlast är ju det här skräckspelet du springer runt med videokamera på ett mentalsjukhus.
Just det!
Den gamla rackaren från typ 2013 eller någonting. Kanske lite senare. Det var asläskigt. Det var så läskigt att jag inte kunde spela det. Det var så läskigt att jag klarade mig igenom prologen innan jag gav kontrollen till Saga och sa, nu gör du det här. Och sen sitter jag här och slipper vara den som kastar kontrollen ifrån mig när det kommer en jumpscare. Så lilla Bitchboy Martin, han tyckte ändå att det var ett bra spel. Det var väldigt väl strukturerat skräck. Och DLCn var också väldigt, väldigt bra. Det är typ 3 timmar långt också. Det var verkligen inte långt. Yes. Sen så, Ludvig, du har lyssnat. Du har inte lyssnat. Nej, okej, skit i det då. Då får du prata om det sen. Vi ska rekommendera en YouTube-kanal. Panos, du och jag delar ju ett väldigt manligt intresse. Ett intresse för att titta på tävlingsätning.
Ja, har du också kollat på honom?
Ja, ja, om jag har. Jag tittar på väldigt mycket såna här tävlingsätare.
De är ganska roliga.
Ja, ja visst. Den här gången är det YouTube-kanalen Beard Meets Food.
Ja, precis. Och jag gillar ju honom. Så här, tävlingsätande är ju kul och så. Men väldigt mycket tävlingsätande är bara de sitter på rad och trycker blöta korvar. Och det är ju, alltså det är ju imponerande och sådär. Och det är kul sport. Men hela grejen med Beard Meets Food är att han, Adam Moran, han lägger ju liksom inte upp sitt faktiska tävlingsätande. Utan han lägger ju upp när han åker runt och käkar food challenges på kända krogar. Ofta är det så här, ät den här enorma mängden mat på 30 minuter. Få en t-shirt, betala inte för måltiden, få din bild på The Wall of Fame typ. Väldigt mycket t-shirtar, väldigt, en del kepsar ibland. Betalar knappt någonsin för maten. Och han åker ju liksom runt över kontinenter och gör det här. Och lägger upp videorna och tjänar sitt leverne på den här YouTube-kanalen. Och han har också gjort det väldigt mycket till en grej att vara ganska trevlig och ganska rolig när han gör det. Och ibland när det går bra för honom, då tar han till och med en paus i ätandet och chitchattar om timer och liksom, och får ofta lite publik och så. Och jag tycker att det har varit jättetrevligt att ha på i bakgrunden när jag levlar allt i World of Warcraft. Så jag har nästan kollat igenom allt han har lagt upp på typ en månadstid nu.
Nice. Jag kommer nog för alltid förknippa WoW med honom mer än någonting annat.
Ja, men för att han finns på min ena skärm medan jag levlar.
Hela tiden. Ja. Han åt en norsk pizza en gång.
Nice. Ja, precis. Han har käkat äggakaka. Mm. Det är väldigt få utmaningar, matutmaningar i Skandinavien. Men han har nog tagit sig igenom dem. Han är också för övrigt, nu är han typ rank 17 i världen. Men han har varit uppe på rank 13 eller 11 eller någonting. Vart bäst i Europa.
Tekniskt sett. Att äta.
På ätande, på kompetitivt ätande. Mm. Där USA annars dominerar då. Mm.
Han är fruktansvärt duktig alltså.
Ja, men också väldigt charmig för att vara britt.
Han är jättecharm.
Är det inte en aspekt med honom också att han är väldigt ärlig med vad det innebär och konsekvenserna av att hålla på och äta på det här sättet?
Ja, han säger det. För det första är han är ju ganska normalbyggd. Och han är ju väldigt uppriktig med det. Han bara, nu har jag inte käkat något på 4 dygn. Han lever liksom typ, alltså under ätveckor så lever han ju typ på några skedar yoghurt. Alltså du vet, och han är väldigt tydlig med det. Och han är så här, det här är egentligen inte så jävla bra för mig. Och han är också väldigt tydlig med att hans mage får ganska mycket konsekvenser. Och, alltså det är bara så här, en helt rimlig dude som liksom bara råkat hamna på det här och blivit bra på det. Det är lite kul.
Jag följde ganska många sådana här människor, men en kille som heter Furious Pete var också där, bodybuilder som gjorde tävlingsätning för ett gäng år sedan. Han gjorde det för mycket, så att han var tvungen att göra en massa operationer, blev assjuk och var tvungen att lägga av, annars hade han dött.
Mm. Är inte han som typ åt hål på sin mage eller något?
Typ. Ja. Typ något sånt. Han mådde aspiss, stackaren.
Inte bra.
Stavade han sitt namn Peat?
Nej. Utan P-E-T-E bara.
P-E-T. Precis. Nej, men det är ju en extremsport.
Ja, visst. Kan även rekommendera Reina Wang och vad heter han nu då? Joel Hansen. Är väldigt roliga. Såna här människor som gör matutmaningar, tävlingsätten av den typen och inte bara står på rad och trycker korv. Det var det. Tack så mycket för tipset om Beard Meets Food. Nu, Ludvig, vill du vara med nu?
Ja, jag ville hala fram en rolllista innan jag skulle börja prata. För jag vill inte hamna i förra episoden när jag satt och var tyst i 5 sekunder. I jakt på vad det nu var jag skulle hitta. Det jag skulle rekommendera är Audibles dramatisering av 1984. Och med dramatisering, det är alltså... Det är en A-list cast. Det är Andrew Garfield som Winston. Cynthia Erivo som Julia. Andrew Scott som O'Brien. Och Tom Hardy som Big Brother.
Är det här en sån här theatrical audiobook?
Ja, så det här är alltså det är ljudeffekter. Det är sångaren i Muse som har gjort musiken. Så det finns ju lite liksom typ så här elektronika, så här synthigt soundtrack, och sen även lite orkestral som spelade, det jag tror som spelades in av London symfoniorkester. Och det är ljudeffekter och så vidare. Så det här är liksom som en ja, men det är egentligen en film i bokform på 3,5 timmar ungefär. Jag är en person som aldrig har klarat mig igenom hela 1984. Jag försökte med läsa boken. Längst jag kom var när jag lyssnade på Stephen Frys uppläsning av 1984 i hans Orwell Collection uppläsning. Mm. Jag klarade hela liksom, Animal Farm utan problem. Det var jättetrevligt. Kom aldrig tillräckligt långt i 1984. Jag kom till att han började träffa Julia och sen så kom jag inte mycket längre. Jag är så jävla skärrad av sista delen av 1984 för att jag fick höra den med Andrew Garfield som skriker och Andrew Scott som är sin mest Moriarty-like self när han visar sina sanna färger i slutet.
Jag förstår att det är skärande.
Mm. Jag kan rekommendera det här. Jag har ju som sagt, jag hade ju som sagt inte läst hela, men jag tyckte de gjorde det jättebra. Den är precis lagom lång. De hoppar över liksom mycket av det här som typ tråkar ut mig i början lite, för de känner så här, ni vet vad 1984 är. Så här, vi behöver inte upprepa allting med double speak och vad allting innebär, utan de säger, double plus good liksom. De bara slänger ur sig det och man behöver inte höra förklaringen till varför. Jättebra. Cool. Lyssna. Finns på Audible bara för det är exklusivt producerat av dem.
Mm.
Släpptes tydligen i 4 april 2024. Det var jätteny.
Mm. God bless ljuddrama.
Hörrni, det var allt den här veckan. Det har varit jättekul att ha er alla här. Framförallt kul att du är tillbaka, Esmeralda.
Ja, det har varit superkul.
Så tack för att du kom hit. Tack till Panos.
Tack.
Och tack till Ludvig.
Tack så mycket.
Och tack till alla lyssnare där ute. Ta hand om er och så hör ni av er om ni vill oss någonting på mediusradio@gmail.com eller på Facebook och Instagram. Puss och kram och nyp i stjärten.